Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ett sant och varmt nöje att hälsa er välkomna tillbaka till Calcio Amore podcast. Jag heter Marcus Totti Birro och det är såg jag ju över 2 månader sedan vi körde en podcast och det är ju alldeles för lång tid som vi säger. Men det har sina randiga skäl och rutiga orsaker eller vad det heter. Det har helt enkelt att göra med de yrkesmässiga villkor som vi då alla som jobbar med ideella grejer då befinner oss i med jämna mellanrum, nämligen att vi måste prioritera sånt som genererar pengar till lön. För min egen del så är det ingen hemlighet att jag har varit tufft ekonomiskt, tufft yrkesmässigt, och det är ingen annans fel än mitt eget, så jag skyller inte ifrån mig. Jag vill bara ge en förklaring till det. Jag pratade lite grann på Twitter med Mikael från Podcast Rossoneri också om att det är ju ständigt ideellt, ständigt mer eller mindre gå minus, gå back. För att försöka bibehålla... Nej, men man vill ju, man älskar, man drivs av det. Man kan inte låta bli liksom. Det är som ett naturbehov. Jag måste få prata, skriva, känna, blöda, längta, drömma Italien och italiensk fotboll. Samtidigt som när man under ett års tid har jagat allt och alla från vad de nu hette, de som hade kanalen ett tag, men sen försvann de med Strive och sen över till Simor. Vi jagar och vi försöker få komma i kontakt och vi säger vi kan göra grejer gratis, vi kan göra, och så får man bara nej överallt. Till slut blir man bara så jävla less på skiten så att man orkar inte helt enkelt. Och måste dessutom då prioritera grejer som genererar pengar. Jag jobbar liksom dygnet runt, precis som många andra, mer eller mindre dygnet runt och ibland mer än så, eller oftast mer än så, med allting som jag gör. Och det är Studio Allsvenskan bland annat, och det är krönikor, och det har varit Örebro Sportklubb. Vi får se hur det blir, jag hoppas att det fortsätter, men det är tufft. Men nu ska jag sluta gnälla, jag har gnällt färdigt. Jag tycker inte det är gnäll, jag bara försöker ge en förklaring till varför det inte har kommit en podd på 2 månader. Men så ser våra villkor ut. Vi försöker ju ändå kämpa på. Vi har ju vår Facebookgrupp, vi har vår hemsida, vi har våra skribenter och krönikörer som vi är otroligt stolta och glada över. Kan också då nämna att Romresan i januari är fullbokad. Ett 20-tal personer har anmält sig och betalat in, och det blir av. Det blir derby och Rom och en hel del andra grejer. Jättekul att det fick ett så positivt gensvar. Det ska bli en stor glädje och ära att få åka ner och visa det som jag tycker är en av världens vackraste städer, nämligen Romava. Och sen är det då derby på det. Så det ska bli kul. Och det är också någonting som inte hade blivit av om det inte hade varit för Calcio Amore. Så att, jag är stolt och glad över det. Jag är också glad över alla som kommer fram på stan, hör av sig, uppmuntrar och tycker att det är kul att det finns en samlingsplats som bryr sig om den italienska fotbollen i en tid där många andra inte gör det, helt enkelt, kan man väl säga. Jag tänkte att i det här avsnittet ska vi bara gå igenom lite kort vad som har hänt. Vi börjar dock med det som händer utanför fotbollsplanen, nämligen i Venedig som är under vatten på ett sätt som Venedig inte har varit egentligen någonsin. Katastrofläge uthyrt, utlyst, heter det inte uthyrt. Fan, det går inte att hyra ut katastroflägen, eller gör du det? Ja, det gör det nog. Och då har nog jag varit där och hyrt, kan jag säga. Men skitsamma. Venedig. En stad som tar emot runt 70 000 turister varje dag. En stad som är både älskad och hatad. Jag vet att många som har varit i Venedig kort tid en dag tycker att det är just trångt, dyrt, mycket folk, smutsigt vatten och sådär. Men för mig är det helt jävla obegripligt, om jag ska vara ärlig. Jag orkar inte ens spela att jag bryr mig om det eller tycker att det är normalt. Det är Jag kan fatta att man hamnar i det om man slussas runt i någon turistbuss i 3 timmar runt i bara och ska se vissa grejer. Då är det, och om man kommer i augusti och det är 40 grader varmt, och då är det fan inte så jävla roligt. Men ägnar man lite tid åt Venedig så blir man förälskad om man har ett hjärta. Så enkelt är det. Venedig är en stad som på något sätt representerar allt det värdiga, allt det sagolika, allt det oerhörda, allt det medmänskliga i att vara människa. I en tid där moderna arkitekter bygger lådor som ställs upp och ner i Hammarby sjöstad, eller vad fan är det någonstans de står. Där liksom, du vet, där moderna arkitekter bygger hus som är fula som stryk, så kunde man på 1400-talet bygga kyrkor och ställa dem på pålar i vattnet och bygga dessa hus, palats av guld. Det är en sagolik stad, och den är just nu under vatten och på ett sätt som den inte har varit. 1966 var det översvämningar i Italien också. Och då var det också svårt både i Venedig och även i Florens, vet jag. Men det här är på ett helt annat sätt, ett nytt sätt som gör att stan är hotad helt enkelt. Å andra sidan har Venedig rest sig ur katastrofer tidigare, digerdöden på 1300-talet. Man har haft katastrofer och farsoter av andra slag som man har överlevt. Man hade en kampanil som rasade ihop 1902 och bestämt sig för att den där skiten ska vi ju bygga upp. Och det gjorde man 10 år senare med medel ihopsamlade bland annat också då från staden. Just nu har man ju sedan de senaste åren även kämpat mot just turister, lyxkryssningar som kommit och svept in i trånga kanaler och sådär. Och man har överlevt. Så om ni tror på Gud kan ni sända en bön. Tror ni på att tända ett ljus och skänka en tanke, gör det. Det är inte bara en stad och ett museum som man kan besöka någon gång i livet. Utan det är en gemensam mänsklighetens vagga helt enkelt. En civilisationens medelpunkt som vi behöver jävligt stolta som människor över att vi har. Bara sagt det i all början. Vi går in på Italien sist i podden. Som var då i mitten av september så hade Italien 6 segrar i EM-kvalet. Nu har man 10 raka segrar i EM-kvalet i tävlingsmatch för landslaget. Det är någonting som aldrig tidigare hänt. Och en grej som är värt att notera tycker jag efter 3-0-segern borta mot ett, ska vi ju med all respekt säga, värdelöst Bosnien. Så är det ändå intressant för att Italien i matcher som inte betytt något har genom hela historien, och den är rätt lång när det gäller landslaget, faktiskt varit ett bedrövligt landslag. Det har liksom varit dåligt, fantasilöst, energilöst. Men den här gången så var det ett avslappnat Italien som spelade fin fotboll och rullade bort Bosnien. Och nu har man ju då vunnit för första gången någonsin 10 raka tävlingsmatcher, ska vi säga då. Och det har aldrig hänt tidigare. Fantastiskt intressant såklart att de gör det. Sen ska det ju sägas att det här var en ganska väldigt enkel grupp. Men oavsett det så är det ju faktiskt starkt och värt att notera tycker jag. Och det hör verkligen inte till vanligheten att Italien vinner matcher som då på pappret inte betyder något så att säga. Träningsmatcher och italienska landslaget är ju tråkigare än att kolla på när målarfärg torkar. Kul också att Cherby gjorde mål. Verratti spelade inte på grund av skada. Men det kändes knappt för att det kom in otroligt mycket bra spelare. Belotti gjorde mål. Atalantas målvakt Collini fick komma in med några minuter kvar och göra landslagsdebut. Och även en landslagsdebutant fick speltid, nämligen Gaetano Castrovilli från Fiorentina. Så är det. Det är Armenien som väntar på tisdag. Sen är det lottning den 30 november. Och Italien öppnar hela EM på hemmaplan i Rom den 12 juli nästa år. Då kan ni också boka in Stadio Olimpico för att kolla Italien spelar EM. Men det är kul tycker jag. De har gjort det jävligt bra. Mancini har fått bygga och fått göra det riktigt, riktigt bra. Kul också med när det gäller Serie A, Italien och Sverige. Att vi har ju då... vad ska man säga? Det är ju många olika aspekter. Naturligtvis handlar en stor sådan om Zlatan Ibrahimovic som det talas om ska möjligen återkomma till Serie A. Det har ryktats om det förut och det har varit väldigt nära ryktesmässigt och sen har det ännu inte blivit. När han skulle till USA så talades det en del om Italien också under tiden i USA så har det talats om att han skulle liksom återvända till Europa och Serie A. Han är ju nu 38 år. Är det någon liga han skulle platsa i Serie A där det går lite långsammare och lite sådär skönare? Och han kan landet, han trivs bra, han kan ligan och sådär. Det skulle bara vara intressant vilket lag i så fall skulle bli eftersom han har en förmåga att bara välja lag som han kommer till som vinner ligor. Vilket han naturligtvis inte bara väljer för att han vinner när han väljer det, utan han vinner, de vinner ju det för att han är där. Men skulle jag välja Roma eller Napoli så känns det ju tufft att de skulle vinna. Men kanske Napoli med Zlatan skulle kunna vinna ligan, jag vet inte. Annars är det ju mycket surr om Zlatan såklart i Italien. Det har pratats om Bologna, Napoli, Roma, flera andra klubbar också. Så det är ju intressant att se om han möjligen skulle kunna... Om man skulle kunna ta sig till Italien. Vi får se en annan svensk som är klar för landslaget. Som de har fått upp ögonen för via Parma. Det är ju då naturligtvis Dejan Kulusevski som har gjort det riktigt jävla bra. Kommer in i landslaget nu i Sverige. Som också tagit sig till EM, och det vet ni. Också intressant det ledarskap. Träffade Jan Andersson i Studio Allsvenskan under en lång intervju för några veckor sedan. Och det är otroligt spännande att... Under 2 timmar får lyssna på en person som Jan Andersson, som ju då leder det svenska landslaget, och hur han är som ledare. För det är inte bara det som sägs och det han säger och hur han spelar och hur han tänker, utan också ganska mycket handlar det om vilken typ av människa det är, stämningar i rummet, vilken typ av ledare det är. Och det är intressant att se hur Sverige lyckas ta sig till ännu ett mästerskap genom att göra det Sverige alltid har varit bäst på, nämligen att samordna laget och till slut, efter ganska lång tid, få spelare som både Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson och Emil Forsberg att briljera. Det är utan att det gör avkall på kollektivet. För så har det ju varit tidigare i Sverige med Zlatan bland annat. Att man har haft ett relativt starkt kollektiv, men som har slokat när de har haft en stor superstjärna. Nu har man skruvat på kollektivet först, och i detta starka kollektiv har man vridit upp volymen på Forsberg och på några till. Vilket gör att då landslaget blir ännu bättre även som lag betraktat. Så det är stort och mäktigt av Sverige att ta sig till ännu ett mästerskap. Och de gör det liksom en match kvar. Och de gör det då tillsammans med Spanien som går vidare från den gruppen. Annars kan vi kolla lite grann också då på de italienska lagen i Europa, och det har ju varit den så kallade blandade kompotten. Napoli har det ju krisat om, pratat mycket om att Ancelotti möjligen skulle vara på väg bort. Stökigt som det blir nere i Neapel när det inte sitter, när det inte funkar, när det inte ser ut som det borde göra. Man har ju ett lag som är väl värt, när man ska ju naturligtvis för fan slå Salzburg hemma i Champions League, det gör man inte. Vilket gör att man slarvar bort ett avancemang tidigt, vilket gör att man slarvar bort arbetsro, och vilket gör att det hela byggs på eftersom pressen då fortsätter att bli tyngre på både laget och Ancelotti. Och det vet man ju naturligtvis kommer, om man inte slår Salzburg hemma så kommer de här grejerna som det skallade brevet på den skallade posten. Och det får man helt enkelt stå ut med. Och nu handlar det väldigt mycket om Napoli, att kunna handskas, hantera den pressen. För det är ett tag sedan man hade den typen av press på sig eftersom man har levererat sportsligt under ganska lång tid. Så det ska bli intressant att se hur man gör på det sättet och hur man kommer att agera både i Europa och i ligan då, Napoli, där man har liksom hackat lite. Det är ju inte så att det är någon jävla kris eller katastrof i Napoli, men det har hackat lite och det räcker för att de ska bli lite bekymrade nere i Neapel. När det gäller vidare i Italien så har vi Inter som flera gånger om nu, tycker jag, otroligt förvånande har reagerat på ett väldigt märkligt sätt när man har hamnat under press. När man leder hamnar man under press, och så tänkte jag uttrycka det. Man hade ju 2-0 borta Dortmund, och för mig är det fullständigt obegripligt. Inte att Inter tappar 0-2 mot Dortmund i Champions League, det kan ju hända. Och alla som kan sin patsa Inter-historia vet ju att Inter är ett lag som kan vara... Vad ska vi säga? Svårt att lita på i olika situationer, i olika lägen. Men det som förvånar mig är att en tränare som Antonio Conte inte, nu har det bara gått förvisso ett halvår drygt, men ändå, att han inte har lyckats radera bort det patsa i Inter, ur Inter, utan att de spelar på det här sättet. Med tanke på vilken typ av ledare Antonio Conte är, så hade jag nog trott att de skulle fått ordning på det till ungefär så här dags, ska jag säga, in på året. Men man tappar alltså 0-2 mot Dortmund, man tappar mot Barcelona också, det är en sak. Men man har tappat även en del andra sammanhang. Och det måste falla på Antonio Conte. Det är inte att man kan skylla på, som man gjorde efter matchen, inför matchen mot Verona, där man också hamnade underläge. Där bröt man dock ett mönster genom att komma tillbaka mot ett relativt starkt nykomlingslag som Verona. Och det såg man också, för er som såg den matchen när Inter vände och vann den. Det jublet och de segerscenerna som var när Inter hade med Barella gjort ett fantastiskt nytt mål förut. När han stänker in 2-1 för Inter där. Den glädjen som de visar när de då avgör en match mot en nykomling på hemmaplan visar ju att man har haft och levt under en stor press av det här. Så frågan är om detta då, nu har det varit landslagsuppehåll så vi får väl se. Men frågan är om det kan vända för Inter Därför det är anmärkningsvärt att som lag betraktat, och Antonio Conte tycker jag kom lite billigt undan efter Dortmund, där han går ut och säger att det är trötta spelare, laget blir trötta, vi orkar inte riktigt och sådär. Det är ju hans uppgift att se till det, för det är naturligtvis inte så att man fysiskt är liksom tröttare än Dortmund är, utan det är en mental inställningsfråga som inte funkar efter 2-0 mot Dortmund, som sen gör en dålig halvlek och gör en bra halvlek. Men att man tappar inte bara till liksom, kryss eller något sånt, utan man släpper in 3 mål och inte ens nära att komma till att göra ett mål till i andra halvlek. Utan man rasar rakt igenom som en jävla magbakterie i andra halvlek mot Dortmund. Det är Antonio Contes ansvar att se till att det inte sker, kan jag tycka. Men det är ju kvar omgångar där, de kommer få kriga vidare. Juventus krigar på, gör det som Juventus och Antonio Conte brukade göra med Juventus, nämligen avgöra sent som man gjorde borta mot Moskva, man gjorde det även hemma mot Moskva. Gör ett sent segermål och är då klara vidare för Champions League. Och för mig har det blivit tyvärr ännu tydligare att italiensk fotboll står och faller jävligt mycket med Juventus. Vi får se naturligtvis hur det går för Inter i Champions. Man har goda möjligheter att ta sig vidare. Napoli har också möjlighet att ta sig vidare, såklart goda sådana. Och de är fan med värdade i Napoli, även Inter. Men Napoli som ju då har fallit på målsnöre flera gånger. Det var för något år sedan eller 2 eller 3 möjligen när de hade... Ja, men du vet, 40 poäng typ, men ändå inte gick vidare och sådär i någon jävla sjuk grupp. Så att man hoppas att man kan komma till rätta med det som behöver kommas till rätta, och så får man se till att lösa det helt enkelt. Så är det. Så det har varit en intressant landskampssäsong. När det gäller Roma sen, om vi tar dem kort då, vi ska komma in på Juventus också. Roma som förlorar mot Mönchengladbach, va, i Europa League. Hackar där, hackar i ligan. Fick stryk mot Parma, ett otroligt bra Parma ska vi säga. Att se Jovinko spela fotboll. Jovinko är en av de där, en av de i särklass bästa spelarna som aldrig blev riktigt världsbäst, om ni fattar vad jag menar. Där är han på topp 3 av dem i hela världen genom alla tider, känns det som. Han är precis på gränsen till att vara sådär överjävligt grym. Och sen så ibland faller han igenom. Det är kanske klart att Parma är något mindre skål att simma runt i än till exempel Arsenal och Roma som har varit innan. Men han är... Ja, fan vad nyttig han är alltså. Framförallt i ett land som Italien och i ett klubb som Parma som förstår hur man ska spela honom, så gör han ju så otroligt stor skillnad för sitt Parma. Hur som helst, Parma vinner 2-0 mot Roma. Det är inte bara Giovinkos förtjänst, det är ju Roma. Gör en relativt okej insats ändå i den här matchen, men Parma är bra alltså. Och kul att se Dejan Kulusevski i den här matchen som var ju brutalt bra alltså. Han skulle ju, fan, det är ju startspelare för landslaget i den här matchen. Jättekul att se en spelare som många kanske inte hade koll på innan han kom till Parma. Rikta sökljuset för svensk fotboll mot Serie A, mot Parma och mot honom själv såklart. Och det är han väl värd. Roma har mycket att jobba på, har kommit en bit på vägen, slog ju Napoli bland annat och gjort en del bra resultat och ligger väl hyfsat till där man ska ligga i ligan. Tycker att det ser okej ut ändå. Det är några saker som behöver putsas på naturligtvis, flera saker, många saker, men...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag tycker att man har någon form av pejl och koll på läget ändå trots allt Roma. Lazio också värt att notera, Immobile som gör ut 2 mål per match eller något. Stekhet Fantastiskt jävla bra han är alltså. Jag har ju tyckt att han har varit bra länge. Han har kommit och gått, känns som han har varit med i 100 år. Men att han inte riktigt har blommat ut för den här säsongen. Och han är ju riktigt jävla bra. Leder skytteligan överlägset så här långt in på ligan. Och stänker ju. Det var någon som, det var Husfeldt i sändningen här för någon vecka sedan, att spela med Immobile som har redan gjort ett mål. Det står 1-0 till Lazio redan innan matchen börjar. För han gör mål jämt. Och det gör han ju. Och han skapar chanser. Han gör mål. Och sen har han dessutom, vilket är värt att rotera, så har han Korea bredvid sig som också gör många mål. Och som hjälper fram. Och det här jävla, det är inte det att det bara är en som gör mål. Utan de är två som bara vräker in mål. Och de hjälper varandra fram till lägen att göra mål. Och den egenskapen ska man inte underskatta i den absoluta toppen av elitfotboll. Där två anfallare då möjligen skulle kunna slåss om samma plats eller samma utrymme eller ego. Om ni vet vad fan det är, hur det går till liksom. Men att de då, och det här är naturligtvis Simone Inzaghis stora förtjänst som tränare. Han har många, men det här är en av dem. Att han har fått båda de här att leverera samtidigt. Både Korea och Immobile levererar samtidigt. Det är, skulle kunna bli en rubrik för den här podden faktiskt. Men det har han fan med gjort riktigt bra. Så all jävla hatten av för Lazio som gör otroligt, otroligt bra. Juventus ändå då, som ju går bra naturligtvis. Det har mycket handlat om Dybala givetvis. Och framförallt kanske då matchen sist när Juventus vann mot Milan med 1-0. En tung match där Dybala kommer in och avgör den matchen. Värt att notera då, han blir utbytt i den 55:e minuten. Och det är ju naturligtvis någonting man inte gör ostraffat för den gode Cristiano. Där han får komma in. Han var inte speciellt bra i den här matchen ska sägas. Men han ändå startar andra halvlek och 10 minuter innan andra byts han ut. Vad ska man säga om det? Att han då går raka vägen ut utan att skaka hand och sitter inte på bänk utan går raka vägen ut i omklädningsrummet. Det är ju, kan man tycka massa om. Jag tycker inte att det är någonting att snacka om. Han får göra vad fan han vill så länge att han sparkar och slår och spottar och kastar tröjor och har sig. Om han är skitbesviken över att han har gjort en dålig match, vilket jag tror är det viktiga, inte att han blir utbytt. Han är besviken på sig själv. Och han förstår att Sarri är fullständigt vad ska vi säga? Sarri gör vad Sarri anser behöver göras för att laget ska vinna matcher. Och då, om det krävs att plocka ut Cristiano Ronaldo, så gör han det. Och jag tror att Ronaldo fattar den grejen. Så att det är inte egentligen Sarri eller klubben eller du vet att han blir utbytt, att han är någon sorts jävla snorunge som står och sparkar på en vattenflaska i ett hörn, utan han är besviken över att han inte kan leverera på den nivå som han vet att han kan leverera, nämligen världens högsta nivå, eftersom han är en av världens bästa spelare. Så det är klart att han blir besviken när han blir utbytt, så det är ingenting att snacka om att han går ut i omklädningsrummet. Jag tycker det är ett hälsotecken, det är bara att applådera den här grejen alltså. Men inte desto mindre så naturligtvis blir det medialt stort när de byter ut Ronaldo. Han är ju liksom så otroligt förknippat med det här laget just nu och tvärtom. Men då kommer Dybala in som det för mig är en jävla gåta att han överhuvudtaget inte spelar med vad han gör. För varje gång han spelar så är han poänggivande och bidragande till att Juventus vinner. Nu gör han mål mot Milan och det är inte så mycket att snacka om. Han är fantastisk och också värt att notera hur han trots också då motgångar och inte får spela och allt sånt där. Hur han krigar på, hur jävla bra han gör det och hur stark han är mentalt och sådär. Annars är det väl värt att notera tycker jag. Higuain fortsätter att vara riktigt bra under Sarri. Jag tycker att Sarri gör det relativt bra ändå. Bara den där grejen med Dybala som kommer in istället för Ronaldo ska vi säga också. Om ni efter 10 in i andra kommer Dybala in och behöver 20 minuter på sig att stänka där. Det enda man kan undra lite över då, det är ju, kan man inte spela med alla tre samtidigt? Då talas det ju mycket om balans och att Sarri älskar balans. Men det beror ju på vad fan du menar med balans. Du kan ju lägga balansen på det sättet att det väger jämnt även om du har Higuain, Dybala och Ronaldo samtidigt på plan. Det behöver ju inte betyda att du tippar liksom sinnessjukt vansinnigt mycket offensivt, utan det kan ju faktiskt bara betyda att du har en balans som du trivs med, nämligen att du kommer få göra jävla massa mål, fler kanske. Och sen har ju inte spelare, de har ju massor med spelare som Cuadrado kanske inte behöver spela 90 plus för en jävla match. Betancourt kanske inte heller behöver göra det. Du har också Matuidi Bernadeschi som också varit bra. Han var inte bra mot Milan, men han har gjort det bra under säsongen. Men du har ju Costa, Rabiot, du har Khedira, du har Matuidi nämnde jag. Du har ju spelare som kan väga upp den balansen. Och sen har du då ett ramstarkt försvar. Alla vet vilka, liksom Bonucci och gänget och De Ligt och dem. Så att jag tycker inte att det vore speciellt modigt eller offensivt du vet, galet att köra Dybala, Higuain och Ronaldo. Ronaldo är ju ingen renodlad anfall. Du kan använda Ronaldo också i någon sorts, du vet, halvsläpande. Om du flyttar ner Pjanic något eller ut på någon liten kant. Eller sätta Ronaldo på vänsterkanten. Han gillar ju att komma springande på kanten också. Så det finns många alternativ där. Så det är ju spännande såklart. Men det krävs ju då att ett lag som Inter, Napoli, Roma och Atalanta och några till gaskar upp sig så att vi får en något jämnare liga den här säsongen. Ett lag som definitivt har gjort det intressantare den här säsongen är naturligtvis Cagliari då, som ju är säsongens lag så här långt. Och det är så jävla kul tycker jag för Robin Olsen som ju fick ta en hel del oförtjänt skit under sin tid i Roma och blev på något sätt syndabocken för att det gick trögt förra säsongen. Och han var inte sämre än någon annan, tvärtom, i många matcher. Men han fick bära det så kallade hundhuvudet. Hamnade i Cagliari och där hamnade även Nangolan och en del andra spelare. Och som de gör det. Jag såg matchen mot Fiorentina där man spelade ut dem och vann med 5-2, tror jag det blev till slut. Men det är något helt jävligt att se Cagliari spela fotboll. De är fantastiska just nu. Frågan är om man håller och hur länge man håller det. Och om man kan bli den nya säsongens Atalanta, typ Atalanta som också går rätt bra i år för övrigt. Men det är kul för Cagliari, kul för Sardinien, kul för ett anrikt lag som var med och vann ligan. Och det är väl 70 eller 71 tror jag de vann. Något sånt där. Har ju haft flera fantastiska spelare i sitt stall. Gigi Riva är det många som vet, känner till. Vet ni inte så googla era jävlar. Om inte annat så vet ju många att Zola säkert, som ju också var i Chelsea under en tid där och i landslaget, som ju har sina rötter på Sardinien. Eller rötter, vet du fan. Han spelar mycket för Cagliari Sardinien i alla fall. Jag tror han har ruttnade också. Jag tror han är inblandad just nu i laget också. Fantastiskt kul att följa när det är ett lag som sticker upp i en ganska så satt liga på början liksom. Så är det med den saken. Vi ska kolla lite svensk fokus också när det gäller Serie A. Det är ju ändå intressant. Och förutom då Zlatan och vår vän i Parma, så har vi ju en del andra spelare som också gjort det relativt bra. Vi till Bologna har ju haft en del. Men det som känns, tycker jag, just nu fortfarande, om man kollar på den mediala bevakningen, det är ju att man har, det är ju C-more som har Serie A. Och de som jobbar där gör ju naturligtvis så gott de kan. Men det är trött. Det är riktigt jävla trött. Det är jag som rör mig mycket fotbollskretsar i Sverige. Träffar sportchefer, spelare, ledare, lagkaptener, chefredaktörer, journalister. Serie A är inte på tapeten överhuvudtaget, kan man väl säga. Så enkelt är det. Och vi är några stycken som sliter och drar och försöker lyfta och vi jobbar på efter bästa förmåga, men det är tufft. Så C-more, eftersom ni inte lyssnar på det här men någon annan gör det, så kan ni skicka ett mejl och säga hör av er till mig så kan jag hjälpa er att lyfta Serie A till helt nya nivåer. Och jag gör det mer eller mindre gratis dessutom. Men då får ni fan med höra av er någon jävla gång alltså. Hör av er till Calciamore-gänget. Vi är flera som skulle kunna träda in och lyfta Serie A utan att ens ta betalt för det. Och jag fattar inte varför ni inte tar den chansen. Där var jag lite bitter, men ni får fan med överseende med den skiten alltså. Så är det med den saken. Vi kan väl också konstatera att det här landslagsuppehållet gör ju att det blir lite hackat och lite sådär halvmalet. Nu har Italien och Armenien, det är ju då liksom redan klart sedan länge och så. Men det ska bli intressant att se sen när ligan drar igång igen hur det kommer att utkristallisera sig och hur det kommer gå och hur det kommer att bli. Och framförallt de här sakerna vi har pratat om nu, hur det kommer att fortsätta. Lazio, kommer de att fortsätta ösa in mål? Hur blir det för Inter och Conte? Kommer de kunna ta upp jakten på Juventus? Kommer Juventus hålla i? Kommer de orka hela vägen? Kommer Roma, är de fågelfisk eller den här jävla igelkotten mitt emellan? Ja, ni fattar. Så det ska bli spännande att se den grejen. Jag törs inte lova att det kommer ett avsnitt nästa vecka, men jag törs lova att det lär inte dröja 2 månader till nästa gång i alla fall. Någon jävla måtta får det fan med vara. Alltså. Vi tar tabellen kort också. Den leder ju Juventus, men bara 1 poäng före Inter. Men sen är det ett glapp. Sen är det Lazio på 3:e plats med 24 poäng. Och sen så är det Cagliari 24. På 4:e plats ligger Cagliari alltså. På Europaplats, på Champions League-plats är Cagliari just nu. Fan, det är stort alltså. 5:e plats Atalanta. Och bara stannar vi i Atalanta också, som gjorde en fantastisk säsong förra året. Har ju gått till Champions League, där har de ju bara rasat rakt igenom. Har inte haft en chans mot något av lagen. Och det tror jag bara har att göra med erfarenheter. Det är extremt svårt att komma som, nu är inte Atalanta helt nya i de här. Det var ett tag sedan. De har faktiskt spelat Europaspel förut, men det är länge sedan. Och man märker det. Det är inte så att de är så jävla mycket sämre än lagen i den gruppen. De hamnar i en rätt svår grupp, men det handlar väldigt mycket om erfarenhet. Och det handlar egentligen bara om att utsätta sig för erfarenheten för att bli drabbad av dem och kunna tillgodogöra sig den. Det handlar helt enkelt om att bara sätta sig och göra matcherna. Eller sätta sig, det är ju dumt. Men att man gör de här matcherna. Nu har man fått stryk allt och stort hela vägen. Men man är fortfarande, vad det skulle komma till. Det som är intressant med dem, det är att de faktiskt är på femte plats fortfarande. Bara 2 poäng upp till tredje platsen. Trots att många såg på dem som ett lag som presterade över förväntan förra säsongen. Men man är med i år igen. Och den kontinuiteten tror jag är fullständigt nödvändig. Och den är väsentlig och den är sjukt imponerad över att de har den. Är jag dålig ordföljd, men ni fattar. Det är mäktigt att se att de så här långt efter 12 omgångar fortfarande är bland de 5 bästa lagen med bara 2 poäng upp till tredje platsen. Ett annat lag som också har bara 2 poäng upp till tredje platsen, det är jämnt i toppen eftersom det bara gått 12 omgångar, är Roma som är på 6:e plats. Och så är det Napoli då på 7:e plats som faktiskt har ett glapp upp till Roma på 3 poäng. Och det är ju inget jätteglapp, men man har en bit upp och man är ju då redan 13-14 poäng, eller vad blir det? 13 poäng upp mot till Juventus i toppen och 12 till Inter på sin 7:e plats. Sen har vi då Parma på 8:e plats, Fiorentina 9:e plats. Ett Fiorentina som ju då spelat riktigt fin fotboll fram till den här mot Cagliari. Men de har gjort det bra ändå. Hellas Verona, bästa nykomling på 10:e. Torino 11, Udinese 12, Sassuolo 13. Och sen har vi ju ett lag som inte ens har kommit till än som jag tänkte ta lite grann kring nu. Och det är Milan på en 14:e plats. Som alltså då ligger 4 poäng ifrån nedflyttning. Ska inte skratta åt det. Men de klart de inte kommer att åka ur. Men det är ett lag i stor identitetsförvirring. Man bytte ju tränare mitt i. Det vet ni. Gianpaolo lämnade. Och Stefano Pioli kom in. Vi ska säga det att det har ju varit mycket snack om honom. Han har ju en interhistoria i släkten och familjen och supporterskap. Och det tycker inte jag ska bära honom till last överhuvudtaget. Jag tror att man kan vara förbannad på honom av många anledningar. Men man bör i så fall rikta en del av den vreden mot Milans ledning. Som ju valde Gianpaolo och som gick i god för honom. Och som sen sa att nej, det var inte rätt. Och sen försöka då äta kakan och ha den kvar och säga att Gianpaolo blir inte rätt. Och varför blev han inte rätt? När vi då trodde på honom. Det var ju vi som gick i goda för honom. Ja, men nu tror vi på det här istället. Och det har ju inte burit riktigt. Man har vunnit en match som det var mot Lecce hemma. Sen har man fått stryk. De har ju mött svåra motståndare Roma och Juventus sist. Men det är ett identitetsförfall, Milan, som är plågsamt att se. Det är ju en alla vet vilken jävla klubb det här är och vilken anrik förening det är, men att man inte får till det här. Jag var i Italien 2 veckor i oktober på en försenad bröllopsresa som vi hade. När vi gifte oss så gjorde vi så att vi bad istället för, du vet, jävla hushållsmixar och fan det är folk i överallt, så sa vi, sätt in en peng om ni kan på konto så åker vi till Italien istället. Så det gjorde vi i 2 veckor och då kom ju det här med att man bytte tränare och var ju stort där i Italien såklart. Det beror på lite grann vad man är ilsken på när det gäller ledarskapsbytet i Milan. Om man är förbannad på ledningen, att det inte finns någon konkret framtidstanke. Om man är sur på hur man har planerat det här från Milans sida och så, det är en sak. Men att bara skylla på Pauli att han har inte bakgrund, det går. Det tycker jag känns lite jävla snålt. Å andra sidan kan man också, jag träffade en fotograf jag kände som håller på Inter som tyckte att fan, det hade varit mycket roligare om det var någon annan än Antonio Conte som tränade Inter, när jävla Juventus IK och så vidare och så vidare. Så att, å andra sidan kan man säga att de tränarna som tar den här typen av klubbar med den typen av historiken som Conte till Inter eller då Paul i Milan, de vet ju om också vilken oerhörd press de kommer få på sig på grund av det här, vilket gör att de i sin tur kommer jobba stenhårt för att bevisa för supportrar och andra att man faktiskt är rätt man för det här laget. Sen om Pauli är rätt man för Milan ändå återstår ju att se. Men att det är en fotbollstänkare och en medmänniska av rang, det går det ju inte att snacka bort. Liksom. Men det är klart att resultaten måste komma snart. Annars så behöver inte bara Pauli lämna, utan även ledarskapet i Milan behöver ta med fan ställa sig framför en hyfsat nyputsad spegel och kolla vad är det som inte funkar här helt enkelt. Och om de är kapabla att göra det återstår ju att se. Så det om Milan också då, som ju då faktiskt ligger på 14:e plats. Bakom sig Bologna, Lecce, Genoa, Sampdoria med Ranieri numera som har tagit ett kliv uppåt sista matcherna. Där vi har sett Albin Ekdal, lagkapten faktiskt. Och näst sist är Spal och sist är Mario Balotellis Brescia med 7 poäng. Så ser det alltså ut. Stort tack för att ni har lyssnat. Stort tack för tålamodet, att ni har hängt i och frågat efter avsnitt och sådär. Jag ska göra vad jag kan för att det ska komma något mer regelbundet i framtiden. Stort tack också till Erik Bornstav som klipper och publicerar och producerar den här. Tack till alla skribenter och samordnare på Calcio Amore, Nathalie, Fredrik och alla ni andra också. Stort tack till dig som lyssnar. Vill du sponsra Calcio Amore med 20 eller 2 så går det bra. 0709-622734 i swishnumret. Om inte annat så hoppas jag att ni har haft överseende med 2 månaders paus. Nu är vi igång igen och jag hoppas att det ska kunna rulla på mer regelbundet. Tack för att ni är med och ta hand om er så hörs vi förhoppningsvis relativt snart i alla fall. Tack så mycket. Arrivederci, ci vediamo fra poco.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.